P1, Sveriges Radio.
Tänk Jane Austen och Lord Byron. Det var en tid då boxning blev en folksport. Spel och dobbel blomstrade, spriten flödade och folk shoppade som aldrig förr. Och så klädde de sitt helt nytt mode. Det var en epok i historien som inte varade särskilt länge, knappt 10 år. Men trots det kom den att sätta spår som syns än idag inom kultur, litteratur, sport, spel, shopping och förstås mode. Där stilen ständigt återkommer på olika sätt.
When was Britain at its most elegant and most decadent? Its most stylish and most radical? I'd argue for the decade of the Regency between 1811 and 1820. It was a time when people could feel their world being totally transformed.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi bege oss till en tid som beskrivits som en av de mest häpnadsväckande i den brittiska historien. Den era som kallas för Regency, eller regentskapstiden som det heter på lite mindre glamoröst klingande svenska. Trots att eran var kort, den varade från 1811 fram till 1820, så kom den att bli betydelsefull och inflytelserik, en svunnen tid som många ständigt återkommer till. Inte minst genom nya filmatiseringar av Jane Austens romaner som utspelar sig under den här tiden. Även om det just nu är den populära tv-serien Familjen Bridgerton som skapat yra kring kläderna från perioden och lett till ett nytt intresse för stilen som är både stram och sensuell, ofta påfallande modern i fråga om urringningar, puffiga ärmar och mjuka lockiga frisyrer. Namnet regentskapstiden är däremot lite mer gammeldags och otympligt, men det här rör från det tidiga 1810-talet då Storbritannien fick en sorts vikarierande kung. Kungafamiljens äldste son George tog då över tronen efter deras pappa, George den tredje, hade bedömt som varades allt för sjuk och snurrig för att styra landet. Han kallades inte för den galne kung George. Men sonen George, som hade titeln prins när Wales var måttligt intresserad av att vara ställföreträdande regent, en så kallad prince regent, prinsregent, med alla de plikter som det innebar. Istället kommer han att hängivet ägna sig åt att konsumera sprit, mat, kvinnor och kläder. Men han kom också att lägga stora summor på både konst och kultur, och idag betraktas han inte bara som en försupen fetknopp. Vi ska snart berätta mer om det och om honom. I likhet med andra historiska epoker var det inom den lilla rika aristokratin som många av tidens trender sattes, även under Regency-perioden, men långt ifrån bara. Den tidiga industrialismen där textilindustrin låg i framkant hade i början av 1800-talet börjat göra både fabriksägare och importörer av tyger förmögna och därmed sugna på att klättra upp på samhällsstegen, och nu började det bli möjligt. Enbart pengar kunde förstås inte köpa den eftertraktade klasstillhörigheten, men pengar gjorde det möjligt att skaffa samma sorts grejer och kanske ännu fler och större och vräkare än vad aristokratin hade. Och de som hade råd fläskade på. En kvinnlig författare vid tiden noterade sarkastiskt vid åsyn av de många tavlor och förgyllda speglar som började hänga på väggarna hos den växande övre medelklassen att det är märkligt att se hur rika fabrikörer förvandlas till fint folk med aristokratisk smak. Bland dåtidens nyrika uppåtsträvare tog en sorts shoppingmani fart i fråga om hus, inredning och kläder, och ställen för dem att spendera pengarna på växte snabbt fram. 1811 började till exempel grundet Regent Street, uppkallad efter George the Prince Regent, med syfte att bli Londons pampigaste shoppinggata. En ny social rörlighet började helt enkelt att rucka på gamla regler om vem som fick göra, säga eller bära vad. Något som inte minst Jane Austen var varse om. Och än idag fascineras författare av denna händelserika och gränsöverskridande tid. Inte minst Julia Quinn, pseudonymen bakom böckerna om familjen Bridgerton. Romanshistorier som nu dramatiserats för Netflix, där serien blivit en internationell succé som fått intresset för dåtidens mode att stiga än en gång. På sociala medier, inte minst TikTok, finns det oändligt många exempel på moderniserade varianter av empirklänningar där bysten sväller över kanterna, långa handskar, gnistrande diadem, överdådiga halssmycken och västar av brokad. En trend som getts namnet Regency Core, uppkallad efter den historiska perioden utspelas i. I kostymdraman har genom åren regentskapstidens mode gång på gång återskapats i mer eller mindre tidstrogna versioner. Och det, som sagt, var inte bara i fiktionens värld som empirklänningar, spencer, jackor och bahytter bärs. Nej, det finns även helt vanliga människor som själva syr upp och klär sig i mode från historiska perioder. En som fastnat för just det här specialintresset är Filippa Trosselli, och hon ingår i en gemenskap av personer som inte nöjer sig med att bara läsa om historien utan också själva vill ikläda sig den.
Min egen favorit, det är en magentafärgad robe à la française. Och den har väck i ryggen som böljar ut med tyg när man rör sig. Och man kan se den här stilen framförallt i Watteaus målningar. Så det kallas också för Watteau-väck.
Men har du sytt den här, är det liksom maskinsydd eller har du sytt den för hand?
Nej, den är helt och hållet sydd för hand. Jag ser det som meditation. Jag bara syr för hand, det går på automatik. Och väldigt avkopplande, och det är någonting jag kan ta med mig. En symaskin är svår att ta med sig i handväskan. Och jag sitter och syr på luncherna på jobbet bland annat.
Så på jobbet kan du ha med dig en stor liksom, kreation att sitta med?
Ja. Mina kollegor var lite frågande först när jag var ny på jobbet, men nu har de vant sig vid att jag ockuperar hela lunchbordet.
Jag har bett Filippa Trosselli ta med sig så mycket av sina historiska plagg som hon kan bära. Hon är i grund och botten en 1700-tals entusiast, men på sista tiden har även regentskapsperioden fångat hennes intresse, och hon plockar upp en empirklänning med vit botten och mörkblått mönster, och så naturligtvis alla underkläder som hör den till.
Vi börjar med en chemise som man har närmast kroppen, och sen har man en korsett som är lite lösare jämfört med 1700-talskorsetten, för den har inte lika många ben i sig. Så den är inte lika styv, men den formar överdelen med bysten så att det blir två härliga kupor och håller in under själva empirmidjan.
Ovanpå den midjekorta tygkorsetten sätts ytterligare en underkjol, och därefter en så kallad chemisette, en slags krage för att dölja bysten. Och så till slut, ovanpå alla de här lagarna av underkläder, får man sätta på sig själva klänningen.
Och vid den här tiden hade man fått import från Indien med handtryckta bomullstyger i batist. Så det var senaste modet, och visade också att man hade råd att köpa importerade tyger. Man hade råd med det senaste som var bomull, och det var då mycket dyrare än sidentygerna. Vilket vi idag kanske har svårt att förstå att siden skulle vara billigare än bomull.
Till klänningen hör även en så kallad spencer, en jacka som slutar under bysten, och såklart den lite konlika hatten, bahytt. Man fick absolut inte visa ovansidan av huvudet, berättar Filippa. Hon har just börjat bygga upp sin empirgarderob. Det var ett kostymdrama som lockade henne till den här perioden.
Autumn de Wildes Emma-film som kom förra året på bio. Och den var helt fantastisk. Det var som en box of macarons att få se. De hade tidstypiska kläder, smyckena var antikviteter, och det var helt underbart att få se den.
Emma.
Men hur kommer det sig då att hon fastnade för det här ändå något ovanliga specialintresset?
Jag har alltid varit intresserad av historia, kläder, mode, framförallt smycken. Och jag läste konstvetenskap och kulturvetenskap på universitetet. Sen var jag med om en trafikolycka och blev sjukskriven på heltid i 18 månader. Och under den tiden fyllde jag 25 och fick min första symaskin.
För att få tiden att gå under sin sjukskrivning började Filippa med att sy julstrumpor åt alla i sin närhet. Men ett besök på slottets Skokloster gav ny riktning åt sömnaden.
De hade en utställning om kostymer från olika Jane Austen-produktioner. Och till den här utställningen så ordnade de en Jane Austen-bal. Och jag är ett Jane Austen-frälst fan och sa till min pojkvän att nu ska vi gå på bal. Och man måste ha kläder från Jane Austens tid. Så då var det bara börja sig. Det gick från 0 till 100.
Jane Austen-balen blev något under återhämtningen efter trafikolyckan att se fram emot. Och resultatet blev en klänning med tusentals för hand påsydda paljetter. Det har gått nästan 5 år sedan dess. Filippa har hunnit sy ett 20-tal klänningar och dessutom gått på en hel rad baler och festligheter.
Det blir som en tidskapsel. Någonting är konserverat för en kväll i en historisk miljö där alla har vackra kläder på sig eller i alla fall gjort sitt bästa för att klä sig enligt stilepåken. Det är mycket mat, det är vin, det är levande musik på instrument som fanns då men kanske inte tillverkades då. Jag vet inte om de är antika eller inte, men det är levande musik som ska vara tidsenlig. Och det är danser från den tiden och det blir som en tidsflykt från vår moderna vardag.
Men då om du är på den typen av bal eller fest, är du dig själv, är du där som dig själv eller blir du någon annan?
Nej, jag är mig själv. Jag är där och festar med mina kompisar. I lite finare kläder än vanligtvis.
Det här är också den vanligaste fördomen Filippa Trosselli möter när hon berättar om sitt intresse. Att folk antar att hon ägnar sig åt rollspel.
Några har faktiskt frågat ifall det är något så här kinky intresse jag har i sovrummet också. Och det är inte.
Det finns såklart även de inom communityt som rollspelar och arrangerar så kallade reenactments av historiska skeenden. Ofta med Napoleon som huvudperson, berättar Filippa. Men det har inte lockat henne. Tjusningen har istället varit att få en annan typ av access till historiska rum och få uppleva hur kläderna till exempel samspelar med tidens arkitektur. Filippa säger att man inte på riktigt kan förstå historien förrän man också burit den.
Man får en helt annan förståelse för hur rummet är utformat, varför kläderna är utformade som de är, hur man rörde sig. Hela formdekoren får, eller ges en ny förståelse.
Egentligen så föredrar ju Filippa 1700-talet, men hon förstår ändå varför regentskapsperioden gång på gång lockat såväl filmproducenter som publiken.
Den tiden, eller framförallt modet, känns enklare jämfört med 1700-talets överdådiga kreationer med mycket volanger och höga frisyrer och fjädrar och glitter och väldigt dekadenta, medan epiren är raka linjer, klänningarna är inte lika breda, männen har inte peruker längre. Det är något enkelt över det som nog tilltalar oss som är mer frigjorda idag på alla möjliga sätt och vis, att sätta oss in i den tidens människor och ta till oss det formspråket mer än vad vi kanske har för tidigare epoker eller senare epoker också.
Den senaste kostymdramasuccén är naturligtvis tv-serien Bridgerton, som också mött en hel del kritik för det stora svängrum kostymörerna gjort sig i tolkningen av periodens mode. Till exempel de tidstypiska behytterna är helt strukna, färgskalan är något upphettad och serien inleds till exempel med att en karaktär snörs i en typ av korsett som inte kom på modet förrän decennier senare. Och även inom communityt skapade serien debatt.
Det är fel material, det är fel frisyrer. Någon klagade på att hundrasen inte existerade 1813. Och man får ändå ha lite tillförlit att kostymdesignen är medveten om de valen som den gör.
Filippa tycker att kostymdraman även får innehålla fiktion när det kommer till kläderna. Men jag undrar hur det funkar i den historiskt återskapande gemenskapen. Jag hittar ett foto på en kvinna iklädd empirklänning och ja, alla detaljer tycks vara rätt. Förutom att hon bär helt vanliga moderna glasögon. Och jag undrar spontant om det är tillåtet.
Man får göra precis som man vill. Det finns jättemånga som har åsikter om allting som det gör i alla ämnen och områden. Sen finns det de som verkligen vill att det ska vara historiskt korrekt och då vill de efterlikna det så att glasögonen får inte vara av modernt snitt utan man ska hitta dem på auktionshus, de ska vara antika, man får byta glaset så det passar en styrka och det är jättefascinerande att man blir så hängiven någonting men samtidigt är det inte så inkluderande för alla andra. Så det finns en liten grupp som är väldigt historiskt korrekta och sen finns det de som anammar estetiken.
Om du hade fått möjligheten, hade du hellre velat leva då i en annan tid?
Nej, absolut inte. Jag är kvinna, nej. Jag tycker om rösträtt. Jag tycker om att få studera. Jag tycker om att få jobba. Nej, svaret är bara nej.
I slutet av 1700-talet hade London börjat göra sig bemärkt i och utanför Europa som trendledande inom herremode. Ett mode som hade tagit en ny riktning efter den franska revolutionen 1789. Att London då var världens rikaste stad hjälpte förstås till att befästa det goda ryktet. Men där fanns också en uppsjö av skickliga skräddare från flera håll i Europa. Deras olika specialkompetenser bidrog att just herrkläderna kom att sticka ut lite extra, men inte på det tidigare i ögonfallande franska och aristokratiska sättet där färg och prålighet stod i fokus, utan på ett mer diskret och nedtonat sätt där kvalitet, exakta proportioner och perfekt passform kom att bli det viktigaste. En av de främsta förespråkarna för den här nya stilen var Beau Brummel Dandy, en ny sorts klädsnobb som var mån om att vårda sin originalitet och därmed kom att symbolisera den förändring av modet som då skedde från det färgstarka till, ja inte till färglösa, men till en väsentligt mer nedtonad stil och färg. Om människor vänder sig efter dig på gatan så är du inte välklädd utan då är dina kläder antingen för stela, för tajta eller för moderiktiga som han lär ha sagt. Det hindrade förstås inte Beau Brummel åt de kläder han till en början förespråkade som tajta ljusa byxor där muskulösa lår och skrev framhölls väckte uppmärksamhet. Det ser ut som långkalsonger, kan det här verkligen attrahera damer, kommenterade en man vid tiden medan en kvinna när trenden till slut gått ur tiden saknar den eftersom hon tack vare de tajta brallorna alltid visste vad en ung man tänkte på, som hon sa. Beau Brummel kan sägas vara en produkt av sin tid, Regency-eran. Han var inte en man av folket för han hade ärvt en massa pengar som han gjorde slut på, men han tillhörde heller inte aristokratin. Men han blev som tonåring kompis med kungasonen George som han kom att bli en sorts stylist till. De lärde känna varandra under skoltiden på Oxford och det sägs att den framtida kungen George blev bländad av Beau Brummels sätt att självklart klä sig och föra sig i salongerna utan att kunna skryta med så mycket annat än en alldeles särskild känsla för stil. Bo Brummer hade även humor och var kul och lätt att umgås med, så det dröjde inte länge innan George började be honom om råd för hur han skulle klä sig. Det visade sig emellertid att det innebär vissa problem, för det stod snart klart för Bo Brummer att George hade en stor aptit på livet och alla dess frestelser, vilket ledde till att han ganska snart utvecklade en rejäl mage, vilket han gjorde allt för att dölja. Han gavs korsetter som kallades för bälten och kläder av militärt snitt med breda axlar skapades för att avleda uppmärksamheten från hans allt mer tilltagande rondör. Men det blev till slut den blivande kungens fetma som fick förhållandet att spricka. Under en maskeradbal ignorerade George av oklar anledning att hälsa på Bo Brummer, som var en av värdarna för tillställningen. Bo Brummer surnade till och vände sig demonstrativt till den man som George nyss skakat hand med och sa högt och ljudligt: "Vem är din fete vän?" Det blev slutet på vänskapen, men inte på Georges karriär. I år är det 200 år sedan George den fjärde kröntes till Storbritanniens monark. Efter nästan ett decennium som prinsregent blev han till slut kung efter hans pappa George den tredje hade gått bort. Men George den fjärde blev aldrig särskilt populär, en uppfattning som lever kvar än idag. Men han uträttade faktiskt en hel del bra saker. Framförallt gjorde han mycket för att främja konst och kultur. Och så hade han som sagt ett stort modeintresse. Och det var förresten mer än intresse. Det var nästintill en besatthet.
It's long, lavish and probably very difficult to wash. This coronation robe is some 16 feet of silk velvet trimmed with ermine. It's an expression of Georgian power and majesty, but it also reflects the personality of the man who wore it. The Prince Regent, who ascended the throne as George IV, adored clothes.
När George den fjärde av Storbritannien kröntes år 1821 hade han väntat i nästan 60 år på att få bli kung på riktigt. Kanske var det en av anledningarna till att han nu slog på stort, inte minst modemässigt, som BBC här berättar.
It's almost like Elton John, kind of over the top.
Kläderna som George den fjärde bar vid kröningen hade han själv varit med och designat. Mantelns släp var sydd av röd sammet, dekorerad med broderade guldstjärnor och var 6,4 meter långt. Det krävdes 8 betjänter för att hålla styr på det. Vanligtvis brukade det räcka med bara 6 personer till den uppgiften. Under ceremonin hördes kungen säga till betjänterna att de skulle bära släpet så att det såg bredare ut. Under manteln bar kungen en dräkt sydd av silverskimrande tyg, dekorerad med flätverk och guldspetsar. Alla i hans följe var lika flott och dyrt klädda. Med sin kröning ville George den fjärde bräcka den franska kejsaren Napoleon Bonaparte, som vid sin kröning 17 år tidigare också hade slagit på den riktigt stora trumman. Därför ville George att hans kröning skulle vara extra allt. Och det lyckades han med. Än idag är George den fjärdes kröning Storbritanniens dyraste någonsin. Men så var George den fjärde bra på att sätta sprätt på pengar. Han var ett riktigt proffs på området, skulle man kunna säga. Något som resulterade i att han var skuldsatt under större delen av sitt liv.
King George IV is well known for his love of art, fashion, architecture, Catholic women and food. Vast amounts of food.
I can hear you when you say that.
När den statliga myndigheten English Heritage 2008 anordnade en omröstning om Storbritanniens genom tidernas värsta monark, så var det George den fjärde som hamnade på första plats. Han ansågs vara lat och slösaktig och dessutom otrevlig mot sin fru drottning Caroline. Men George var inte särskilt populär på sin egen tid heller. Hans otaliga affärer med kvinnor, drickande, slöseri med pengar och stora njutningslystnad gjorde att folk blev rätt trötta på dem, både som prins och senare som kung.
Everyone knew that this king was a womanizer, a gambler, a spendthrift and addicted to drink and drugs.
När George 1811 blev utnämnd till prinsregent hade han redan skulder på över en halv miljon pund. Trots det ställde han till med en överdådig brakfest för att fira. Över 2000 inbjudningar skickades ut till prominenta gäster. Men så ville George också framställa sig själv som en världsvan kulturman med sinne för stil och smak. Förra året visades en utställning på Buckingham Palace med George den IVs stora samling av konst och design. George the Fourth, Art and Spectacle hette utställningen. För även om George den IV anses ha varit rätt så oduglig som regent så anses han samtidigt ha varit väldigt betydelsefull som supporter och sponsor av konst och kultur under regentskapstiden. Han var stor samlare av möbler, målningar, porslin, textilier och designföremål, många skapade av den tidens stora konstnärer. Hans samlingar betraktas idag som kulturhistoriskt mycket betydelsefulla. Han hade öga för vad som var värt att satsa på. George hade också ett starkt intresse för inredning och arkitektur. Men hans stil skilde sig från vad vi idag förknippar med regentskapstidens estetik.
The Royal Pavilion, one of the most fantastic buildings in Europe. Extravagant and eccentric, it dramatically reflects the personality of its creator, King George IV.
I Brighton på den engelska kusten lät George uppföra ett palats som fick namnet Royal Pavilion, kungliga paviljongen. Brighton hade blivit en fashionabel destination tack vare Georges farbror, prins Henrik, som hade en bostad där. Nu följde George hans exempel och skaffade ett eget ställe i Brighton. Under årens lopp anlitade han flera olika arkitekter som fick uppgift att göra om bostaden. Den blev hela tiden större och större tills den hade tagit formen av ett palats i indisk stil med tinnar och rundade torn och vackra utsmyckningar. Insidan av palatset var minst lika storslaget. George anlitade en inredningsarkitekt som skapade en väldigt eklektisk inredning med inspiration från både Kina och Frankrike. Det blev en hit. Gäster som besökte palatset beskrev det som att träda in i en annan värld. Färger skiftade genom glasmosaiker. Ljuset glänste och spelade i lyktor, speglar, takkronor och blanka lackerade väggar. Kulörerna var mättade och gick i rött, gult och blått. Glittrande konstföremål fyllde rummen och en doft av parfym låg i luften. De som tyckte om färg, fantasi och överdådighet förtrollades av prinsregentens palats.
Oh George, how do you do it? How do you look so fabulous? George, you are worth it.
George den IVs klädintresse var som sagt stort. Redan som ung prins var han trendsättande när det gällde mode och stil, skriver författaren Stella Tilliard i sin bok George the Fourth, King in Waiting från 2019. George krävde alltid högsta kvalitet av sina skräddare och var inte sällan själv involverad i designprocessen. Alla detaljer var viktiga, placeringen av knappar, tyger, foder och dekorationer. Ofta krävdes många ändringar innan George var helt nöjd, vilket kunde göra plaggen till kostsamma historier. Men det var inte bara kvaliteten som var viktig för George, det var även kvantiteten. När han blev prinsregent 1811 ägde han redan hundratals vackra kostymer och under de följande åren införskaffade han åtminstone 500 stycken nya skjortor, skriver Stella Tilliard i sin bok. George var även mycket förtjust i militära uniformer, både att designa, samla och bära dem. Men på något slagfält hade han aldrig satt sin fot.
Hi Brian.
Hello there.
Can I have a look at your ledger?
Yes, of course.
Thank you.
I ett program från BBC besöker historikern och programledaren Lucy Worsley skrädderiet som George den IV brukade gå till. De har fortfarande kvar alla dokument med kungens klädbeställningar.
They just fit in with what you expect of his extravagant, over-the-top character. He's buying quite a lot of rich gold royal cord. I imagine to decorate a uniform, something like that. And here we have, he's bought 54 rich gold-fringed tassels to swing off things.
I de gamla gulnade dokumenten med sirlig skrift kan man se att George beställde mängder av vackra dekorationsband och fransar i guld till sina uniformer och andra plagg. Man kan också se att George sällan betalade för sina beställningar och att skulderna samlade sig på hög.
As you flick through the pages, what strikes you is the huge number of things that George is buying. Clearly, he's a shopaholic.
Eftersom George var väldigt förtjust i mat så blev han med tiden tämligen rund. Efter att ha passerat en viss ålder och vikt blev instruktionerna till skräddarna att utforma plaggen så att de skulle dölja hans stora mage. Magen och dess omfång var nämligen ett känsligt ämne för George, han gjorde allt för att dölja den. Länge vägrade han av den anledningen att bära byxor, ett mode som slagit igenom efter franska revolutionen och introducerats i Storbritannien av George den fjärdes goda vän, Dandin Beau Brummel, som för övrigt ska ha fått George att gråta vid ett tillfälle genom att kritisera snittet på hans kostym.
Come on, young ladies, supper's over. Time to start dancing again.
I am ready, sir.
Ginny's market.
Where you dance, dear Emma?
Vi ska avsluta med några ord om den författare som kanske allra bäst har beskrivit perioden då George styrde Storbritannien som prinsregent, Jane Austen. George var en beundrare av hennes böcker, han hade en uppsättning av dem alla i sina olika bostäder, men Austen var däremot inte särskilt förtjust i prinsen. Vid ett tillfälle träffade Jane Austen George läkare och handlat då framför en hälsning från prinsen. Austen fick höra att hon hade prinsens tillåtelse att dedikera sina framtida romaner till honom. Jane Austen insåg det kommersiella värdet i en sån dedikation och när romanen Emma publicerades 1815 kunde man därför läsa en dedikation som av Austen-experter har tolkats som ett litet nålstick mot prinsens upplåsta karaktär, framförallt med tanke på att Austen använde prinsens titel så många gånger. Hon skrev: till hans kungliga höghet, prinsregenten. Detta verk är, med hans majestäts tillåtelse, respektfullt tillägnat hans kungliga höghet av en plikttrogen och lydigt ödmjuk tjänare, författaren.
Även om det som kallas för Regency-perioden i Storbritannien kan fastställas till just tiden från 1811 fram till 1820, eftersom det var då som den blivande kungen George den fjärde vickade för sin pappa, så är det förstås svårt att sätta fingret på exakt när det nya och ledigare modet började få fäste. Den franska revolutionen 1789 anses förstås vara gnistan som fick många förmögna att ifrågasätta om en över dådig garderob som påminner om den franska monarkin vars medlemmar släpats till stupstocken och fått sina huvuden avhuggna sände ut rätt signaler. Kanske var det läge att rent generellt börja tagga ner det överdrivet lyxiga till förmån för en något, i alla fall till synes, enklare klädstil. Emma Severinsson är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Välkommen hit per telefon.
Tack så mycket.
Det som kallas för den brittiska Regency-tiden var ju ganska kort, men kan man säga att det fanns en utmärkande stil just då?
Under den här tidiga 1800-talet fram till 1820 så finns det ju såklart utmärkande mode som har liksom rötter tillbaka till franska revolutionen, när man började då också intressera sig för ett friare mode, eller där det faktiskt inte alls var okej att klä sig i extravaganta kläder, utan man började då blicka mot den brittiska landsbygdsstilen med ridkläder, och man började också prata om det mer naturliga modet, och det är ju det vi ser här, att det har blommat ut in på den här perioden.
Kan man beskriva en typisk kvinnlig klädsel, och det gäller då de övre klasserna som satte den typen av trender, men kan man beskriva en sån kvinna?
Ja, om vi vill att läsarna eller lyssnarna ska frammana en bild här, så kan man tänka på Jane Austens filmatiseringar då, eller filmatiseringar om hennes romaner som Förnuft och känsla och Stolthet och fördom. Vi har ju de här empirklänningarna som såklart dyker upp lite tidigare här, men som förändras under perioden också. Men det som utmärker dem är ju framförallt en väldigt hög midja. Midjan har ju under historien flyttats runt en hel del, men här sitter den liksom långt upp under bysten och ibland nästan på bysten. Det är som mest extremt, om vi ska säga så. Och sen ska man gärna ha en puffarm som kan vara absolut moderiktigt kort på kvällens baler, lite längre på dagen. Och sen är det också att de hänger löst ut under midjan då, att man inte har det här tydliga markerade midjan längre, utan man har helt enkelt att klänningen hänger ut, och den förändras också in på 1810-talet, så blir den lite mer tunnelformad, lite mer slimmad under bysten, och sen går den ut, svänger ut lite längre ner. Och om vi ska säga någonting om materialet, så är ju bomull gör ju sitt intåg här, och det är det absolut mest stilrena. Om man ska helst på balerna ha en vit klänning, annars ljusa pasteller och sådär. Så att det är ju absolut empirklänningen som är det som gör att vi kan hitta tidens kvinnor och se de mest moderiktiga tendenserna här.
Ja, just det, du var också inne på att bomull, eller också väl muslin, eller lite tunnare, var väl det som sagt det slog igenom då som modematerial, kan man säga så?
Precis, och de här klänningarna ska ju vara så tunna som möjligt, men det finns också en föreställning både bland tidens karikatyrteckningar att de här kvinnorna nästan gick nakna och man kunde se hela deras kroppar och så där. Men i själva verket så hade man ju lager av kläder fortfarande, man gick ju inte och visade upp sin kropp på det sättet, det var ju liksom inte moraliskt riktigt här heller.
Men fanns det några så här detaljer som man bara måste ha vid den tiden? I fråga om kanske hårprydnad eller någon liten hatt eller sko eller färg?
Ja, alltså framförallt så blir ju kläderna enklare här. Man lämnar ju 1700-talets högklackade skor och så vidare, och de här extravaganta perukerna har man ju lämnat bakom sig. Men om man tänker att modet gestaltas av den här enkelheten, så är ju faktiskt huvudbonaderna där man kanske kan leva ut lite mer, lite fjädrar och lite liksom dekorationer och sådär. Och på kvällen, om man vill vara moderiktig, så kan man också ha en turban på sig som är utsmyckad, kanske i sammet och sådär. Så det är ju där man kanske har chans att leva ut, och det här lite mer personliga kommer fram då.
Hur skulle en bättre bemedlad man gå klädd då? Utan samma tid?
Ja. Här har man ju också då efter franska revolutionen börjat lämna det här extravaganta modet efter sig med peruker och smink och sådär. Och här blickar man ju då mot landsbygdsstilen, men också mot det mer militära modet, och enkelheten är i fokus här också. Det är nu det börjar dyka upp långbyxor som ju har präglat modet framåt sen här. Och de skulle man gärna stoppa ner i stövlar, man skulle ha en cylinderhatt. Men framför allt så skulle man då ha en kravatt som man lindade väldigt högt upp i halsen, och som då också kompletterades med en hög skjortkrage, så man hade liksom väldigt mycket fluff under hakan, kan man säga.
Hur stor roll kom Bo Brummel och hans idéer om dandy att spela för modet? Går hans roll att inte nog understryka?
Ja, alltså ska vi tänka oss hur han har beskrivit sig efterhand, så är det ju han som är ansvarig för det här modet nästintill. Men som den välkända modeteoretiken och modehistorikern Christopher Broad har påpekat, så är det ju inte så att det helt plötsligt dyker upp en ensam person, varken en modeskapare eller någon trendsättare eller för den delen influencers idag, som helt plötsligt hittar på något eget, utan idéer korsas och sådär. Och man skulle kunna beskriva honom som en barometer på trender då, att han var duktig på att plocka upp det här, men också att han förespråkade det enkla väldigt mycket. Han tyckte att less is more, och att det eleganta och kvalitet skulle gå före utsvävningar som färger och dekorationer. Och han blev ju en stor stilikon. Prinsen av Wales till exempel ville gärna umgås med honom för att få inspiration. Han var också väldigt noga med hygien, och det är ju någonting som blir mer och mer viktigt här under 1800-talet. Han tänkte att man skulle vara elegant och enkel inifrån och ut på något sätt.
Men skilde sig den brittiska stilen då från den franska? Eller fanns det en växelverkan?
Ja, man får ju säga att det finns en växelverkan här ända från franska revolutionen, när man då började, eller under 1700-talet började fundera över det här med det mer informella. Man var lite trött på överdådet, som ju avspeglar sig mycket av kritiken mot hovet under 1700-talet i Frankrike. Och då börjar man ju blicka in mot den brittiska landsbygdsstilen såklart. Men då ska man inte glömma bort att Paris är ju fortfarande modets huvudstad här. Och det som också är betydande för den här nya stilen är att det växer ju fram en ny medelklass här. Städerna får en mycket tydligare position. Modet börjar växa fram i städerna, det informella. Får leva ut lite mer.
Men även Storbritannien var ju framsynta i fråga om med textilindustri och import. De kunde ju plundra sina kolonier rent krasst för att få in olika typer av material. Men hur viktigt var det då för modet och herrmodets utveckling kanske i Storbritannien?
Jo, men det var ju viktigt både för herrmodet och dammodet såklart, att man kunde importera bomull till exempel för skjortor men också för empirklänningarna. Även om vi ska komma ihåg att den här industriella revolutionen inte förändrade några klassrelationer eller så. Det är fortfarande de flesta människor syr sina kläder hemma, har inte råd att byta kläder kanske 3-4 gånger för olika tidpunkter på dygnet som det absoluta modet för överklassen föreskrev. Så att det finns ju två parallella berättelser här där vi kan ha en framgångssaga om industrialiseringen och en faktiskt verklighet för de flesta människor.
Men man kan ju säga att det var ett frö som såddes till framtiden och den moderna tiden för just den här Regency-eran.
Absolut, här är ju en period där det händer mycket med industrialiseringen, med modet och sådär, att det läggs en grund för framtiden som ju sen och idag präglas ju mycket av modet av bomull och har ju gjort hela tiden. Det sås ju ett frö till den moderna konfektionsindustrin även om vi har en lång väg kvar här innan den blommar ut såklart.
Det var inte bara kläder som kom att utmärka sig under The Regency-era, regentskapstiden. Det gjorde även litteraturen. Hej Jane Austen och hej Mary Shelley som 1818 gav ut en roman vars karaktär Frankenstein skulle komma att bli odödlig. Hej poeten Lord Byron vars karismatiska persona och hängivna fans kom att lägga grunden till framtidens dyrkande av kändisar. Men det fanns också andra kulturella uttryck vars popularitet kom att prägla framtiden. Boxning blev en superpopulär folksport. Tusentals kunde samlas för att se män endast iklädda tunna byxor och platta skor slå varandra medvetslösa med bara nävarna utan handskar. Och att satsa pengar på spel och dobbel och slå vad blev också mäkta populärt. Man kunde tävla och satsa pengar på allt, på det som tog snabbast tid att äta, bygga eller att göra, som att slå vad om vem som kunde äta 5 kilo tjurhjärta, 1,5 kilo potatis och dricka en bägare med öl på 45 minuter till exempel. Och 1811 satsade en man en rejäl summa på att bevisa att han inom 24 timmar skulle kunna färdigställa en rock från scratch. Från att klippa fårens päls till att spinna, väva, klippa till och sy ett plagg. Han lyckades och kunde visa upp sig och sin rock inför 5000 jublande åskådare, varav en hel del sannolikt hade konsumerat rikliga mängder med alkohol, för även det var ett utbrett nöje vid tiden. Men det var inte bara intresset för spel och sprit som delades av alla klasser. Det gjorde också missbruket av detsamma. Spelskulder blev ett utbrett problem, lika så blev spritmissbruk. Kombinationen spel, sprit och skulder var inte särskilt lyckad och många konflikter uppstod och många av dem löstes på ett för tiden typiskt sätt. Något som också skildrats i många kostymdramer. För en klassisk scen i kostymdramat är duellen. Två män har stämt träff i en skogsdunge, det är gryning och sekundanterna gör i ordning pistolerna. En av duellanterna har gjort ett kränkande övertramp som tagit både heder och ära av den andra. De finklädda herrarna går i lugn takt 15 steg från varandra, vänder sig om och siktar pistolen för att sedan invänta klartecken på att få skjuta.
The duelist demands satisfaction. Honor for him is an appetite, an obsession to kill. No apology is accepted, no quarter given. Only death will satisfy honor.
You have insulted me!
I have strained my patience in order not to do so.
Filmen The Duelists av Ridley Scott kom någon gång på 70-talet. Den handlar om två adelsmän som duellerar nonstop i över 20 år. De har till och med glömt bort varför de en gång började. Ett annat exempel på hur duellen kan gå till hittar vi i serien Bridgerton.
Det finns ju mycket att säga om den här duellen. Jag tycker den var väldigt intressant faktiskt på många sätt. Kristoffer Kolstedt heter jag då och är professor i historia på Södertörns högskola. Jag har skrivit då en avhandling om dueller som kom ut 2007.
For what it is worth, I am sorry.
Your apology is worth nothing to me.
Duke Hastings har hånglat med den eftertraktade debutanten Daphne Bridgerton. Hennes bror Anthony har för att försvara familjens heder och ära utmanat Hastings på duell.
Det faller ju väl in i den här själva bilden, romantiska bilden av duellen, att den utkämpas i gryningen och med pistoler och man ställer upp liksom.
Och en sån här vacker skogsdunge.
Vacker skogsdunge, och sekundanterna är de som förbereder alltihop, och man, det är väldigt ritualiserat och vackert inramat på något sätt liksom.
Du har ju tittat på duellen i verkligheten. Vad är liksom skillnaden mellan hur man ofta gestaltar en duell fiktivt och hur en duell i själva verket såg ut, alltså i verkligheten?
När jag tittade i rättegångsprotokoll och så vidare, som ändå skildrar en annan del av den historiska verkligheten. Där handlar det framförallt om rena krogslagsmål egentligen. Att man sitter ett stort antal adelsmän och officerare och dricker sig ganska så berusade, och man börjar skämta med varandra, och de här skämten spårar ofta ur, och man börjar kalla varandra för olika hemska tillmälen, och till slut så kommer den där kränkningen att någon till exempel anklagas för att vara feg eller för att vara oärlig. Och i berusat tillstånd så går man alltså ut och gör upp helt enkelt med nävarna och med vedträn och allt vad man har i sin omgivning. Så vidare estetiskt, vackert och ritualiserat var det i regel inte, skulle jag vilja säga. Åtminstone inte i Sverige som jag har tittat på.
Däremot var duellen vanlig. Man kunde hamna i den när som helst. Jag läser högt ur Kristoffers bok Duellanten och rättvisan. Krogar, middagar, gator och torg, middagar och bröllop var tillfällen där livsfarliga och livshotande situationer kunde uppstå genom ett förfluget ord, en gest eller en respektlös knuff. Det kunde hända när som helst.
Ja, oftast under berusning som de här duellerna utkämpades, eller åtminstone att utmaningen utkastades i ett berusat tillstånd. Och det var just i sådana här sammanhang där man träffades och drack ihop, och där äran då på något sätt hela tiden var i referenspunkten. Allting vägdes mot ärans våg, så att säga. Eller på ärans våg. Allting registrerades. Allt som kunde vara det minsta lilla kränkande var man tvungen att uppmärksamma och göra någonting åt.
Äran bevakades minutiöst.
Utan heder och ära så kan du inte leva som adelsman. Eller adelskvinna heller för den delen. Du måste, det är otillräckligt att gå till rätten och försöka få din ära återupprättad. Du måste ta till ett kraftigare medel, och det var duellen.
Men hur sa man då om man ville initiera en duell? Om jag vill duellera med dig, hur säger jag till då?
Ja, alltså du kränker mig då genom olika tillmälen. Ett väldigt vanligt tillmäle var ju att kalla någon för lögnare. Att du ljuger, du är oärlig. Att säga att någon är oärlig under den här perioden var ju detsamma som att frånta den här personen hans eller hennes ära helt och hållet. Liksom. Utan att vara känd som en person med ära, att vara känd i offentligheten som en ärlig person, så kunde du inte heller bedriva några ekonomiska affärer. Du kunde inte sitta i rätten och vittna. Du kunde inte vara en framgångsrik politiker. Äran och ärligheten var så extremt sammanvävda under de här äldre perioderna.
En annan otrevlig sak man kunde bli anklagad för var feghet.
Ja, du var inte särskilt tapper i slaget vid Poltava 1709. Och säger då den här personen det till den här ofta kamraten eller vännen eller officerskollegan i ett större sällskap där det sitter många andra officerare. Och han implicit eller explicit har kallat honom för feg i samband med slaget vid Poltava. Då måste han ju markera väldigt, väldigt tydligt att han verkligen inte är feg. Och det enda sättet är då att utmana honom på duell.
Man kunde också kränka någon annans heder och ära med hjälp av könsord.
Hundsfott var till exempel ett sådant...
Hundsfott?
Hundsfott. Som egentligen betyder kvinnliga hundens könsorgan kan man säga. Det kallar man ofta varandra för.
Hundsfott?
Ja.
Och då sa, kunde man, om jag sa det till någon, då, men då måste jag också veta att nu när jag säger det här så betyder det att jag måste duellera.
Absolut, och det var någonting man måste ha i beräkningen. Liksom. Och det är roligare, men det intressanta här är ju att det här ordet det var ju extremt institutionaliserat. Så att säga. Det betydde egentligen ingenting annat än att det var en utmaning, så att säga. En utmaning till våld.
Kristoffer har i sin forskning med exempel på mer förfinade dueller också i Sverige. Men det är tyvärr krogslagsmålet som ger en mer realistisk bild av hur duellerna såg ut här i Norden. Duellen som elegant, utstuderad och mer filmlik kan ha varit vanligare på kontinenten, menar Kristoffer. Där fanns också duellhandböcker att tillgå för en läsande elit. Duellhandböckerna har också kommit till användning i modern tid.
Jag såg om Barry Lyndon i helgen.
Ja.
To determine who will have first fire, I will toss a coin in the air. And again, as the offended party, it is Lord Bullingdon's choice to call the toss. Is that agreeable to both of you?
Stanley Kubrick läste igenom så här 100 stycken duellmanualer bara för att liksom få ett grepp om hur duellerna utspelade sig på 1700-talet.
Barry Lyndon är inte alls rädd för att duellera, men i slutduellen i Barry Lyndon så duellerar han ju mot sin styvson. Mm. Och han är ju alltså väldigt nervös, skräckslagen.
Absolut. Det här är ju intressant liksom just det här att det är två skilda karaktärer här. En som inte det minsta räds duelldöden så att säga. Med allt vad det kan innebära med okristna begravningar och begravas utanför kyrkogården och inga ceremonier eller någonting. Och kontra då den här styvsonen då som verkligen är rädd för att dö här.
Mm.
Men så tänker kanske inte då Barry Lyndon, utan han ser detta mer som att en förlängning, att dö i duell är en markering på min ära och ärlighet, och det kommer också leva vidare efter att jag är död.
Är du för eller emot duell? Var ett hett debattämne förr i tiden. Och det är många genom tiderna som försökt sätta stopp för det adliga våldet. Prästerna menade att det är ett brott mot det femte budordet. Du ska inte dräpa. Rousseau argumenterade för att heder inte går att uppnå med duell. För heden bär vi inom oss. Men oavsett vad så är det inte längre vanligt att bli utmanad på duell.
Om vi nu skulle ha dueller idag, eller vilka skulle då... Är det de som har väldigt mycket pengar inom näringslivet, eller
ja,
vilka
ja,
skulle alltså, få duellera?
Om man ska dra en parallell till 1600-1700-talet och även tidigt 1800-talet, så är det ju adeln, eller alltså militära befäl, eller egentligen från Fenrik och uppåt. Mm. Medan vi andra då, en del professorer, jag skulle tvingas duellera också sannolikt.
Du skulle tvingas duellera?
Ja, det finns ett... det här duellplakatet är intressant, det var en ganska tänjbar lagtext. Så att från 1600-talet och fram till mitten av 1700-talet så kom fler och fler grupper i samhället att placeras in under ramen för duellplakatet.
Och en Sveriges Radio-journalist då?
Sveriges radiojournalister, hade vi varit i Frankrike eller i Tyskland och så vidare under sent 1800-tal, så finns det många exempel faktiskt på att även journalister duellerade.
Men kanske inte de som är längst ner i rang, utan mera då vår programledare Susanne Ljung.
Ja, kanske så.
Hon får duellera för hela.
Ja, men för hela studion, precis, för hela P1.
Klart man ställer upp och tar en kula för teamet. Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är producent Erik Schelin, reporter Viola Nilsson och Samantha Ekman. Tekniker är Christer Åretego och Elin Rosenberg, och programledare jag, Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill jag bara nämna att det första mötet mellan George den fjärde och hans blivande hustru Caroline måste vara ett av de mest oromantiska i historien. För hennes uppenbarelse fick honom att rygga tillbaka och be om ett stort glas konjak, medan hon vände sig om på klacken i avsmak och sa: han ser ju inte alls ut som på porträtten. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka samma tid, och vill ni så kan ni även följa oss på Instagram, Stil i P1.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.